Idag tänkte jag prata lite utifrån Lukas kapitel 9. Så om du har en bibel får du gärna följa med i din egen bibel. Så att du kanske kan föra anteckningar eller stryka under ord och sådana där saker. Kan vara värdefullt. Och det här är en text som handlar om Jesus är på väg till Jerusalem. Och han har siktet inställt på korset. Och så är det ett antal personer som vill följa honom. Och han utmanar dem i deras efterföljelse. Så om du också känner dig så här att du vill vara en lärjunge till Jesus. Då ska du verkligen lyssna på den här texten. För den är till dig. Men vi läser från Lukas kapitel 9, vers 51. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärare framför sig och de gav sig iväg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. Och när hans lärjungar Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem och de gick vidare till en annan by. Det var hälften av texten och resten kommer om en liten stund. Ja, där det står, på svenska står bortgång, så står det liksom, om man ska vara mer ordagrann, så står det upphöjelse. Och så har man då tolkat det som alltså, när Jesus upphöjs på korset och dör. När han hängs upp där liksom. Och som man istället översatt det till bortgång. Men så det egentligen, så det ligger det ganska mycket i det ordet, alltså hans upphöjelse på korset, hans upphöjelse till Messias, hans upphöjelse till att åka upp till himlen, till att bli herre över alla och så vidare och så vidare, ni förstår. Så det är liksom ett starkt ord. Han är fast besluten, har siktet inställt på sin upphöjelse på korset när han ska dö. Och Jesus är ju, som vi vet, en förebild för oss alla på massa olika sätt. Och i det här skulle jag vilja säga att Jesus är en fantastisk förebild på att vara så fast besluten att fullgöra sitt uppdrag. Det som Gud hade sagt att han ska göra. Ni vet, det finns få saker som gör en pastor och ledare så glad som när man ser människor i församlingen som är fast beslutna att fullgöra sitt uppdrag. Alltså om man har åtagit sig en uppgift, eller om någon har frågat, kan du hjälpa till med det här? Och så gör man det och är fast besluten att fullgöra det. Oavsett om det går bra eller dåligt, oavsett om det är roligt eller tråkigt. Visst är det härligt med sådana människor. Igår när vi var satt ute utanför huset och fikade med några grannar. Så vi har en grannflicka som är ungefär lika gammal som Konrad. Och hon gillar att springa iväg. Så hon smet. Och hon sprang. Hon hade siktet inställt på någonting. Ingen vet vad liksom. Hon bara sprang. Och hennes pappa ropade liksom efter henne: Kom tillbaks. Och hon vägrade. För hon skulle någonstans. Hon tittade tillbaka. Hon skulle någonstans. Och så Konrad, han blir taggad. Oh, han är ju sån här som gillar att springa efter andra barn. Så då springer Konrad också iväg. Och då ropar jag med hög röst liksom: Konrad, kom tillbaka. Han stannar upp och tittar på mig och blir helt velig. Och så försöker han springa lite, men nej. Så ropar jag på honom igen: Nej, kom tillbaka. Så ropar Annika också: Kom tillbaka. Och då kommer han tillbaka liksom, lite moloken. Men den där lilla flickan, hon var redan borta. Och pappan fick springa efter och leta reda på henne. Så tror jag att man kan exemplifiera. Jesus är helt besluten. Han ska dit bort liksom. Han ska till korset. Ingen kommer hindra honom från det. Han har bestämt sig. Till och med hans bästa vän, om man kan tolka det så, Petrus, försökte stoppa Jesus. Sa att nej, men inte ska du väl dö liksom. Hans fiende försökte stoppa honom, djävulen. Han själv fick svårigheter i Getsemane och visste inte riktigt om han skulle klara av det här liksom. Han fick tvivel liksom. Och till och med när det var dags liksom, Pontius Pilatus ville verkligen hitta ett sätt att frige honom. Alltså Jesus hade alla möjligheter att undvika korset. Men han hade bestämt sig. Han skulle dit och han skulle fullgöra sitt uppdrag. Där tror jag vi kan lära oss någonting av Jesus, eller hur? När vi åtar oss någonting för Guds rike, att fullgöra det, oavsett om det är tråkigt eller om man hittar något roligare att göra någon gång. Men att vara fast besluten. Sen kommer vi till nästa vers. Då står det att medan de då var på väg till Jerusalem. Nu vet jag att Galileen, där Jesus bodde och lärjungarna, det låg i norr. Och Judeen, där Jerusalem låg, låg i söder. Och sen däremellan låg ett område som kallas för Samarien. Vet ni vad det är för område? Räck upp ett pekfinger. Det är inte så många som vet det, verkar det som. Då ska jag förklara det för dig. Det är alltså ett ni vet att Israel hade 12 stammar. Och en av dem hette Juda, alltså judarna. Och de andra hette en massa möjliga och omöjliga namn. Och de splittrades Israel i två riken. Det norra som kallades för Israel och det södra som kallades för Juda rike. Ett par hundra år innan Jesus. Och de 10 nordliga stammarna förlorade i krig mot assyrierna och fördes bort. Några hundra år senare förlorade judarna mot babylonierna och fördes bort. Men de fördes tillbaka, eller hur? Så de finns ju kvar. Men de norra stammarna har i mer eller mindre försvunnit i historien. De har assimilerats med assyrierna och så vidare. Det fanns några kvar som fanns kvar här i, det här i Israel, liksom, området där. Och de blandades med andra assyrier som flyttade in och blev samarierna. Är ni med? Så samarierna är en slags blandfolk av Israel och assyrier. Och de här, kommer ni ihåg när judarna fick komma tillbaka från Babylonien och ville bygga upp sitt tempel? Kommer ni ihåg att det var folk som ville hjälpa till? Men inte fick. För judarna tillät inte dem det. Det var samarierna. Och det kan man nog säga är starten på en konflikt mellan samarierna och judarna. Och då byggde samarierna ett eget tempel. Och när judarna ville gå genom Samarien till Jerusalem för att fira högtider i sitt tempel, då fick de inte någonstans att bo. De fick inte ta in på något hotell. De fick inte någon mat. Det var verkligen fiendskap liksom mellan de här folken på grund av det här. Judarna såg ner på samarierna för ni är ett blandfolk. Och samarierna såg ner på judarna för att ja, de hade fördomar om varandra. Liksom. Då är ni med på lite om vilka samarierna är. De var liksom fiender fast ändå närstående. Så när judarna i Galileen ville gå till Jerusalem tog man ofta omväg runt Samarien för att komma ner till Jerusalem. Jesus däremot, han går rakt igenom. Och det tycker jag är bra. Vad säger oss det? Jo, det säger oss att de människor vi har som vi har fördomar mot, de ska vi inte undvika utan gå direkt till dem. Du kanske tror att de kommer inte vilja ta emot Jesus. Och det gjorde de inte här heller. Men vi vet en annan, kommer ni ihåg Johannes kapitel 4? Där Jesus träffar en samarisk kvinna vid brunnen. Hon tog emot Jesus och sen hela hennes by. Så Jesus visste att det här folket, de är ändå öppna för evangeliet. Om de bara får chansen. Nu skickade dessvärre Jesus några av sina lärjungar i förväg. Så de verkar ha förstört allting. Det gick inte så bra. De tog inte emot Jesus i det här tillfället. Men, och vi ska kika på det nu. Nästa vers i vers 54 här. När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem och de gick vidare till en annan by. Så, när lärjungarna ser då att samarierna, de tar inte emot Jesus, då vill de förtära den här byn med eld. Tänk, det här är alltså samma Johannes, aposteln Johannes, som senare kommer att kallas kärlekens apostel. Fatta vilken förändring i hans personlighet som måste ha skett efter det här. Så arg han var här och så kärleksfull han blev senare. Vad kan vi lära oss av det? Bara en liten parentes. Den som idag kanske har en jättedålig karaktär och personlighet, som blir arg och upprörd över små saker, kan förvandlas av Jesus till att bli en kärlekens apostel. Men hur som helst, det Jakob och Johannes gör här, det vill jag jämföra med domedagsprofeter, helvetes predikanter. Det är inget fel på att predika om helvetet, alltså egentligen, men det jag lägger i det ordet är alltså när man hotar folk nästan med helvetet om de inte blir kristna. Det var vanligt under 1900-talet, även i pingströrelsen. Alltså att man blir så trött på att Sverige tar inte emot evangeliet, så man börjar hota med ryssen. Man säger att det kommer komma naturkatastrofer över Sverige bara för att de inte har vänt om till Gud. Man börjar liksom prata om helvetet och grejer liksom. Känner ni igen det här? Har ni lyssnat på helvetets predikanter? Så gör inte Jesus. Jakob och Johannes gör det. De blir arga för att samarierna inte tar emot Jesus och tycker att det här är ett förkastligt folk som ska dömas liksom. Men Jesus gör inte så. Han blir tillrättavisad dem. Skäll inte på svenskarna för att de inte förstår Jesus. Säg inte att Gud kommer komma med en dom över Sverige bara för att Sverige som land inte har omvänt sig. Gör inte det. Lämna domen åt Gud liksom. Gå bara därifrån. Det är det Jesus gör. Han bara går därifrån. Han vet att det finns andra som är beredda att lyssna på honom. Fokusera inte på samariernas synd och Guds straff på bekostnad av liksom Jesu frälsningsverk och på den kärlek som Gud vill ge samarierna. Jesus tillrättavisar alltså Jakob och Johannes, för de har inte förstått varför Jesus kom till jorden. Och det är ganska bra att veta det om man ska vara hans apostel. De har inte förstått varför Jesus kom. Kommer ni ihåg det mest kända bibelord som finns? Vet ni vad det står där? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och i versen efter. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är budskapet som världen ska få höra. Att Jesus vill erbjuda frälsning. Inte dom över alltihopa i ditt liv som är fel. Utan frälsning från det. Så bara för att någon inte tar emot behöver vi inte förkasta den personen. Utan det är som det är. De har inte förstått den. Vi går vidare. Men det här får inte bli det får inte bli så att man aldrig får påpeka andras synder och fel. Det är inte det Jesus menar här. Därför att Jesus tillrättavisar faktiskt lärjungarna. Man kan alltså ställa högre krav på de som är kristna än på de som ännu inte har kommit till tro. Det kan vi se av Jesus. Han tillrättavisar inte samarierna, för de är inte troende. Att de inte förstår, det är förståeligt på ett sätt, va? Men att lärjungarna inte har begripit Jesus, det måste tillrättavisas. Så det gör han. Och man kan se samma sak, man kan jämföra med när Jesus kommer till templet. Då blir han arg. Då rensar han ju templet. För där fanns det, så att säga, de som borde ha förstått bättre, som hindrar människor från att komma till Gud. Och då blir han arg. Men han blir inte arg på dem som inte har förstått liksom. Vi kan läsa från Romarbrevet 12:19. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Så om någon behandlar dig fel, och kanske för att du är kristen, lämna det, gå vidare, be för dem, Men låt Gud utkräva domen. Han vet bäst liksom. Han är barmhärtig. Nu ska vi gå till nästa del av texten. Och det är från vers 57. Det står så här. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Till en annan sa han: följ mig. Och mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sa: jag vill följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: ingen som ser sig om sedan han har satt handen i plogen passar för Guds rike. Ja, det här var en väldigt speciell text. Men här ser vi hur Jesus alltså möter tre stycken människor som mer eller mindre vill följa honom. Och där tror jag att alla vi som är här inne just nu, vi är någonstans där, eller hur? Annars skulle vi inte vara här. Mer eller mindre vill vi följa Jesus. Så därför ska vi lyssna nu och bedöma själv liksom, vem känner jag igen mig i? Vilken av de här personligheterna är jag liksom? För jag tror att alltså det var ju säkert mängder med människor som kom till Jesus och ville följa honom. Men Jesus, eller ja, Lukas har valt ut de här tre för att det blir som ett exempel för oss, de här tre. Så den första, han säger liksom: jag vill följa dig vart du än går. Han är liksom direkt på: jag är beredd. Är det någon som känner igen sig där? Man har liksom mött Jesus på något sätt och bara, man är så slagen av hur fantastisk Jesus är, så man är beredd. Jag ger hela mitt liv till dig, Jesus, på en gång. På många stora konferenser, till exempel Nyhem och Lappis, har jag för sig aldrig varit på, men jag kan tänka mig att det är liknande där. Då har man ofta bjudit in till förbön liksom, eller frälsningsinbjudan. Räck upp din hand och bli frälst. Och så kom fram och får förbön och sen är du en lärjunge. Det är ungefär motsvarande här liksom. Jag vill bli frälst. Nu börjar mitt nya liv. Jag är beredd att följa dig, Jesus. Men vad är det Jesus säger till sådana? Jo, han utmanar den här mannen. Och menar att han känner väl förmodligen igen den här mannens hjärta liksom. Och så säger han att rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila i huvudet mot. Det som det innebär är att det kommer inte bli så enkelt som du kanske tror. Det kommer inte vara så lätt att vara lärjunge. Det är inte en dans på rosor. Ta inte ett förhastat beslut. Låt inte dina känslor styra som du har just nu. Och titta på mig liksom, är det som att Jesus säger: jag har inget jättefint, vackert hus. Jag är inte rik. Här går jag liksom fram och tillbaka mellan byarna och liksom får bo där ena dagen och där andra dagen. Jag har ingenting liksom, egentligen. Vill du följa mig så är det här livet du kommer få leva. Du kommer vara tvungen till att vara beroende av Gud. Du kommer kanske inte ha en lön liksom. Du kommer inte ha ett ständigt segerliv, utan det kommer vara förföljelse. Det kommer vara jobbiga stunder. Är du beredd liksom? Tänk igenom en gång till innan du ger ditt liv till mig. Ungefär så är det Jesus säger. Jag tror att den här mannen är liksom lockad av att Jesus är häftig. Och det är något vi måste tänka på liksom, att unga människor dras ofta till det som är modernt, det som är nytt, det som är spännande. Och det är häftigt att bli en Jesu lärjunge i vissa fall. Men det Jesus säger till dig, om du känner igen dig, det är att tänk ett varv till. Är du verkligen beredd? Nästa person, det är faktiskt Jesus som frågar honom: följ mig. Eller säger det till honom. Den första personen, det var ju, kom ju till Jesus: jag vill följa dig. Men den andra personen, då är det Jesus som går fram till den personen. Och av det kan vi lära oss att du som är en sån här som är typiskt evangelist, som kanske pratar mycket med människor om din tro och Sådär. Du, ibland kan det vara bra att man lär sig liksom, när är det tid för mig att utmana den här personen? Tycker du inte att du att borde ta steget nu och bli kristen? Ibland är det läge för det. Liksom. Man ser liksom, nu är den här personen redo. Men vid andra tillfällen kanske det är bättre att bara låta det vara. Låt det gro. Låt det vänta. Det är inte tid att fråga just nu. Utan den här personen behöver mer tid att växa i sin tro. Kanske själv måste komma fram till det beslutet. Och Jesus såg, här är en människa som är redo liksom, och säger till han, följ mig. Men om den första mannen var lite för snabb i att följa Jesus, så är den här mannen på tok för långsam att följa Jesus. Så han är liksom precis motsatt. Han vill följa Jesus, men inte riktigt än. Han har lite grejer att fixa innan han kan ge sitt liv fullt ut till Jesus. Och i det här fallet så är det en begravning. Och jag tror att den här mannens pappa eller mamma var ju redan död. Men det var nämligen så här att en judisk begravningsritual kunde ta så lång tid som 12 månader. Så man alltså gick igenom en lång process av sorg och grejer liksom. Och jag tror att det är det som är fallet i det här fallet. Den här mannen vill med andra ord låta de här 12 månaderna av sorg och begravningsritualer ta slut. Sen kan han följa Jesus. Och det Jesus utmanar den här mannen till att göra, det är att låt inte dina mänskliga traditioner stå i vägen för att följa Jesus. Låt inte, om en sån här begravningsritual hindrar dig från att ge ditt liv till Jesus, så låt inte det stå i vägen. Gör inte hela den där processen. Det är inte värt det. Ingenting är värt det. Jesus ska alltid vara först. För allt. Till och med vid ett annat tillfälle säger Jesus liksom att du måste till och med förneka din familj. Du måste till och med förneka dig själv om du ska kunna följa mig. Alltså det är inte så att man ska förneka sig själv om man alltså utan det alltså handlar ju om att när någonting i dig eller någonting i din familj eller så hindrar dig från att bli en lärjunge, då ska du sluta med det eller gå bort från det. Så det är inte så att man bara för att man ska bli kristen så måste man förneka sin familj, det går ju inte. Utan men när någonting står i vägen mellan dig och Jesus, då måste det alltid vara Jesus som kommer segrande ur den striden. Jag har faktiskt ett exempel på detta. Därför att den här bibelversen, har liksom, när man har läst den som svensk, så man bara läser förbi den. För att vi har inte det här problemet, eller hur? Liksom, det känns inte bekant att vi skulle låta en begravning hindra oss från att följa Jesus, eller hur? Det är liksom inte relevant i Sverige. Men i Nepal är det. I Nepal så är det alltså ett hinder för många. Och jag ska berätta hur. Jag har säkert gjort det förut, men jag gör det igen. Det är så här att om man är nepales så är man ju med stor sannolikhet hindu och har en hinduisk familj. Och för att dina föräldrar ska komma till den hinduiska himlen, då måste du som äldste son eller liknande utföra en begravningsritual när de har dött. En liten ritual som man gör när man eldar upp den som har dött och sen för ut askan i floden. Och det är för att föra dina föräldrar till himlen. Så om du med andra ord blir kristen, då vill inte du längre utföra den här hinduiska ritualen, eller hur? För du har blivit kristen. Dina föräldrar kommer inte vilja att du utför den här hinduiska ritualen, för du har blivit kastlös. Liksom, ni hänger med. Det är ett bekymmer för många unga människor som vill bli kristna i Nepal. De har det. Och grejen är att om du inte utför den här ritualen, eller om du blir kristen, då kanske dina föräldrar hotar dig med att säga att om du inte, eller om du blir kristen, då kommer vi kasta ut dig härifrån. Från familjen. Och man bor ju hemma i jättelänge. Man bor ju till och med hemma när man har fått en egen familj. För då kan man ta hand om sina äldre föräldrar. Och så försörjer man varandra. De har liksom ingen passion och sådana där grejer i Nepal. På det sättet. Så är ni med på problemet? ett enormt problem för många unga människor i Nepal, hur de ska hantera det här. Men då är det här bibelåret oerhört levande för dem. Kom och följ mig, säger Jesus. Liksom. Låt inte det här stå i vägen. Om vi människor bygger upp såna här mänskliga traditioner som hindrar folk från att komma till Jesus, så lämna dem. Det är inte värt det, liksom. Och så sista bibelordet. Avslutningsvis, vers 61. En annan sa, jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Och Jesus svarade, ingen som ser sig om sedan han har satt handen i plogen passar för Guds rike. Och den här personen var beredd att ta ett halvhjärtat beslut att följa Jesus. Ja, jag kan följa dig, Jesus, men jag har lite grejer kvar, liksom. Och jag vill gärna ha det kvar också i mitt liv, liksom. Ungefär så. Och det här känner jag igen. Framförallt när jag jobbade som ungdomspastor. Det var ofta man kunde träffa unga människor, just tonåringar eller på väg att bli vuxna, som faktiskt var intresserade av Jesus. Ja, det är liksom mycket möjligt att jag är beredd att bli kristen. Men jag har först lite grejer kvar att göra. Man ska hitta en flickvän. Man ska leva det roliga livet som tonåring. Man ska festa och så vidare och så vidare. Jag är gärna intresserad av Jesus och är beredd att följa honom. Men jag vill vänta några år tills jag har stadgat mig. Känner igen det där? Budskapet från Jesus till dig, om du känner igen dig, det är att låt inte det vara ett hinder för att ge ditt liv till Jesus. Och om du tycker att världens rike är en bättre plats att vara på än Guds rike, då ska du heller inte gå in i Guds rike, liksom. Utan tänk dig för och ta ett välgrundat, ordentligt beslut i så fall. Men, och så använder Jesus en bondeliknelse. Med bönder, när de plöjer åkern. Nu för tiden har vi ju mer moderna maskiner. Men på den tiden när man plöjde åkern, då var man tvungen att fästa blicken på någonting långt fram. Och sen gå med sin plog. Och liksom fästa blicken där så att man skulle gå rakt. Är ni med? För att om du tittade snett eller tittade bakåt, så började du plöja åt ett annat håll plötsligt. Så man var tvungen att fästa blicken på ett träd eller någonting. Och sen plöja rakt. Precis det är ju det som Jesus gör med korset. Han fäster sin blick på korset och säger, dit ska jag. Och ingenting kommer hindra mig. Och det är den inställningen som Jesus kallar oss till att ha. Vill du bli en lärjunge till Jesus, då ska du vara som Jesus. Fäst din blick på Jesus och gå. Och låt ingenting hindra dig. Det är det som är budskapet från den här texten.